vi lever ju inte i någon slags enhetskultur, så att alla människor har väldigt olika åsikter om vad som är värt att minnas och upprepa och bevara. Så att det kommer mycket snabbt att uppstå väldigt olika musiktraditioner i de här enklaverna av mänskligt liv som sen finns efter den här kollapsen.
Våra liv är oskiljaktigt kopplade till vår teknik, till våra bilradior, kylskåp, telefonapplikationer och Facebook-konton. Tänk om all den teknik som vi idag tar för given en dag går förlorad i en samhällskollaps. Våra smarttelefoner förvandlas till oanvändbara reliker från en svunnen, gåtfull tid. Hur ser den värld ut som kommer efter oss? Och hur ser minnet av vår tid ut i den världen? Det här är 6:e avsnittet av Framtidens människa, en podcastserie i 8 avsnitt. I förra avsnittet så betraktade vi samhället när det rasar samman, och nu så tar vi några steg längre fram i tiden och manar fram en framtida kultur utan den teknik som vi idag tar för given. Jag heter Viktor Granö och befinner mig i Rödbergen på besök hos Derek Fuster. Hej på dig.
Hej.
Du är kulturhistoriker och universitetslektor med intressen från arkeologi till datorspel.
Är det rätt? Det är korrekt, ja.
Hur kommer datorspel in i ditt... Ja. Får jag börja med att nörda mig, för jag är också intresserad av...
Ursprungligen som ett privat intresse, men eftersom jag har sysslat med historiebruk och tolkningar av kultur, så att kombinera och inse att datorspel har en viktig del i hur historien används och hur kultur sprids, liksom, vad finns det för inverkan av det, så är det möjligt att forska i det, och jag har liksom mer och mer börjat koncentrera mig på det.
Så du börjar spela mer och mer på arbetstid?
Kanske så, ja. Men det finns nog mycket arbete också annat än att spela. Man ska inte värdiva det där.
Jag förstod på vår samtal som vi förde här innan vi började att undergången var central för dig under dina formativa år, under din uppväxt.
Ja, alltså, om man nu är född på det tidiga 60-talet så har man ju vuxit upp i en miljö där det här kärnvapenhotet var verkligt. Mm. Och man var ju lite på liksom förberedelser, liksom på ett sätt mentalt i alla fall, att tänka om det går. Så att man var intresserad av att liksom lära sig så här överlevnadsteknik och man skulle bli mångsidig och kunna någonting av allting. Mm. Så att man skulle kunna klara sig om samhället kollapsar. Och än sitter vi ju här i möblerade rum med elektriskt ljus, så att ingenting har skett, tack och lov.
Mm. Nej, det är kanske det enda som har skett, att den huvudsakliga hotbilden har skiftat lite grann, ja. I det allmänna medvetande från.
Alltså, vår västerländska kultur är helt besatt av undergången. Mm. Det finns hundratals olika sådana här rädslor som har kommit och gått med längs med århundradena. Att världen går under alldeles snart, så att kanske just det att vi sitter här och diskuterar, det är en del av det just nu också, att alltid finns det någonting som man har varit rädd för, men det är liksom grundläggande för oss, tack vare kanske liksom den här grunden som finns i Bibeln, helt enkelt, att Nya Testamentet, liksom den hebreiska och judiska traditionen har liksom en idé om att jorden ska gå under, så att antingen vi tror på det eller inte, så är vi liksom invuxna i den här idén om en apokalyps. Om det sen kommer via coronavirus eller kärnvapen eller klimatförstörelse eller något annat, så det är sen liksom en smaksak. Men vi är tränade att tänka att på ett sätt att allt kan gå under.
Mm. Nu ska vi vara så pass optimistiska att vi inte föreställer oss en undergång egentligen, utan vi föreställer oss något som kommer efter kollapsen. Att vi har alltså... Vårt samhälle har rasat samman, vi har en teknisk tillbakagång, och så har vi, föreställer vi oss, en kultur efter den här tillbakagången. Men vi börjar där med att problematisera utgångspunkten, så Vad tror du, hur omfattande teknisk tillbakagång är möjlig om vi tänker att människan ändå inte dör ut? Mm. Så hur mycket kan vi förlora av vad vi har idag i fråga om teknik och kunnande?
Vad som helst kan ju förloras. Jag tror att en av nyckelpunkterna för hur den kultur blir att finns det elektricitet, speciellt finns den ström som alla våra maskiner bygger på fortfarande, att det är ett grundfundament. Hur kommer man att ens leva liksom, utan elektriskt ljus, så att allting förändras med det? Sen blir det en fråga om i den stora bilden, att kan man fortsätta att bo i städer mera? Att kommer de att bli sådana ödemarker av ruiner som man liksom länsar och plundrar på råvaror och böcker och vad som det behövs för att upprätthålla, att boken kommer ut tillbaka oberoende i sån här scenarium.
Vi kanske måste läsa vid vaxljus, men boken har vi kvar. Jag har funderat mycket på kollapsen genom under många år. Jag läste nyss en bok som jag pratade mycket om i föregående avsnittet, nämligen Collapse av Jared Diamond. Och där så fick han mig att inse att jag hade gjort ett felslut. För jag hade tänkt att eftersom vårt kunnande och vår teknik är utspridd över hela jorden, så tänkte jag att den här liksom tekniska och kunskapsmässiga globaliseringen borde omöjliggöra att kunnande försvinner överallt. Men Jared Diamond säger att ju mer komplext ett samhälle är, desto mer sårbart. Och nu när vi har ett komplext samhälle som är globalt, så är det, finns det en integrering av både teknik och kunskap över hela jorden, så om det rasar samman någonstans, så kan det rasa samman överallt. Så det är, kunde det åtminstone så här tänkas vara möjligt att vi har en global enorm teknisk tillbakagång, just för att vi är så sammankopplade med varandra.
Om nätet bryts, om det försvinner, vilket kanske är sannolikare än att elströmmen går,
just det,
så kommer ju samhällen att delas in i liksom lokalsamhällen på ett helt nytt sätt. Liksom det är en tillbakagång till vissa delar av sånt som har varit historia. Att nyheter kommer inte att sprida sig allt så snabbt, och på det sättet kommer innovationer att vara begränsade. Om vi inte har internet så blir det nog en chock för den stora majoriteten av den moderna världen.
Det finns ju i historien, finns det tidigare exempel på avancerade kulturer som har gjort stora tillbakagångar. Kanske det mest dramatiska är Maya-rike, eller åtminstone den som jag kommer att tänka på först, där det fanns väldigt avancerad vetenskap och teknik som mer eller mindre helt gick förlorad efter deras samhällskollaps. Kanske, antagligen till och med läskunskapen av språket försvann. Så det här, finns det några andra exempel?
Arkeologin känner ju tiotals, hundratals sådana ruinstäder och annat som är liksom övergivna för att någon slags kollaps skedde. Det gäller inte bara Maya, utan det finns ju Afrika och Sydamerika är fyllda av sådana här, och kulturerna i tvåflodslandet så gick ju på ett sätt under Mesopotamien och indiska städer som Mohenjo-daro och sådana här, så hade ju tiotusentals invånare, de utplånades från kartan till att bli liksom arkeologiska liksom fynd för senare generationer.
Men så då vi köper nu det här scenariot. Vi tänker oss att vi har en framtid där vår den kunskap och den teknik som vår industriella tekniska kultur och vårt samhälle bygger på, där den kunskapen har gått förlorad. Vi köper det här. Och det som jag nu är intresserad av att tala med dig, Derek, är hur minne av vår tid kan tänkas leva kvar i en sån här kultur. Och tänker jag att en fråga där är hur integrerad tekniken är i kulturen, det vill säga hur mycket av det vi är kulturellt som förutsätter tekniken för att alls kunna förstås. Det här, jag brukar, jag har ett sånt här ett ord, eller en ett begrepp som jag brukar leka med, som jag kallar för kulturell cyborgisering. Kulturell cyborgisering, alltså när den här betydelsen av mänskliga aktiviteten, mänskliga kulturen, inte är begriplig utan teknik. Och då ett exempel som jag tycker att är särskilt påtagligt, till exempel med musik som vi har idag. Så den musik vi har idag bygger, är ju då det mesta av den musik vi lyssnar på, överlägsna majoriteten av den musiken vi lyssnar på idag är inspelad. Och det inspelningstekniken och förstås också hur den sprids är fullständigt central för hur vi förstår oss på musik, vad vi uppfattar som musik. Där kommer det till skillnaden mellan cover och tolkning. Att om när jag framför ett stycke av Beatles idag, så då är det alltid i förhållande till en exakt version som alla andra har hört, medan om vi går tillbaka 150 år i tiden och tar en framförande av en Bellman-visa, så fanns det inte en bestämd förlaga som man som alla andra hade hört. Så i vårt scenario så det här har vi inte längre nu då tillgång till skivor. Har du några tankar om vad som kan hända med musiken då? Och minne av musiken?
Det som du säger i grunden så är väl liksom en korrekt analys av det, att de som kan spela det kommer att föra det vidare. Att det kommer att glömmas. Nu finns det ju miljoner sånger, moderna sånger du kan hitta och lyssna på när som helst, just i den här urformen, standardformen, så som de någon gång har publicerats. Men allt det här försvinner ju. Och att lyssna på pop eller klassisk musik betyder att någon måste sjunga den eller spela den eller så. Så det kommer bli mycket mer sällsynt. Mycket mer speciellt, för att alla kommer inte att ha en möjlighet till att ha den kunskapen, liksom tekniska färdigheten, att musikaliska färdigheten att spela någonting, sjunga någonting. Så att det som sker är att man går tillbaka till sådana här, ska man säga, skillingtryck och folkliga sånger och annat, att de kommer att leva vidare. Och nu är det möjligt att några av de här moderna låtarna ska kunna anpassas på något sätt till att bli klassiker i det här nya samhället. Utan den här liksom bassen och allt som kan läggas till, utan autotune och utan allt det här.
Ja, så du tänker att det skulle vara en helt direkt återgång, att vi skulle hoppa tillbaka 100 år i kulturen?
Nej, det är något nytt, att inte upprepa det i sig, inte historien. Men vi har liksom någonting som vi känner till, en värld utan det moderna. Så att man kan förstå kanske lite av vad som kommer att hända. Att det blir som det material som finns, den kultur och konst som finns, och kommer att likna det som finns liksom nedtecknat i såna här folklor och liksom folkmusiks inbandningar och annat. För att det är det verkliga, det är det grundläggande.
Så man kan tänka sig att vissa delar av popmusiken blir skillingtryck och blir folksånger. De som lämpar sig för det.
Ja. Men det finns ju sånger som har levat i hundratals år. Alltså Bellman använder sig av sånger som är ännu äldre än Bellman.
Just det.
Men vi har ju inte noter. Så vi har haft noter så hemskt länge, så vi vet inte riktigt det där. Det kan hända att den här berömda romerska supvisan Nunc est bibendum, nu är det tid att dricka, att vi faktiskt sjunger den idag, men vi vet inte om det mer, att den här melodin kan finnas inbakad i en barnvisa idag eller på något sånt här.
Just det.
Så att den här vissa gamla traditioner kommer utan vidare liksom att fortsätta, och nya traditioner skapas. Kanske någon av Beatles-låtarna liksom kommer att bli en sån här vaggvisa i den här nya världen.
Ja. Funderar om vilka om det finns någon del av musikkulturen som är särskilt lämpar att leva vidare eller särskilt starkt dömd att dö ut. Jag vet inte, jag har inte kanske svar på det. Men det här
det som gör det förstås väldigt svårt att bedöma det här är att vi lever ju inte i någon slags enhetskultur, så att alla människor har väldigt olika åsikter om vad som är värt att minnas och upprepa och bevara. Så att det kommer mycket snabbt att uppstå väldigt olika musiktraditioner i de här enklaverna av mänskligt liv som sen finns efter den här kollapsen.
Och den här diversiteten av kunskap och det här att man minns olika sånger kommer att vara en rikedom som kommer att man kanske när det väl inte längre finns tillgång till inspelningar så kommer folk kanske att uppskatta folk kan sjunga.
En människa på 200 kanske kan livnära sig på det här sen. Men...
Något jag ser fram emot.
Nej, men det är som när de har nedtecknat de här folkvisarna och annat, så man har ju hittat någon speciell individ som har kunnat dem, som har haft ett väldigt stort repertoar. Mm. Men de flesta av oss har ju inte, att inte kan vi orden till de flesta sånger inte. Utan det är någon specialist som sen är den här liksom fästepunkten som man upplever det via liksom, och blir påmind om det. Och de lever ju också, för att det som kommer med den här kollapsen är också en muntlig kultur. Att liksom läskunnighet och skolning kommer att kollapsa med det.
Just det.
Också för att det är inte lika behövligt att läsa och liksom att gå i skola. Utan man måste lära sig andra saker som är viktigare.
Just det. Alltså fast du sa tidigare att böcker blir kvar. Det är klart att böcker kommer att finnas. Mycket kommer att bli förstört, men böcker kommer att leva kvar. Så kommer ändå inte läskunnigheten att vara så utbredd.
Därför att böcker är mekaniska, men böcker förmultnar ju och möglar och försvinner och bränns upp i den här katastrofen, så att det kommer att vara mindre och mindre av det som finns kvar. Det är ju som med romarrike, det var en fullständigt skriftlig kultur. Men de använde sig av papyrus för allt vad de skrev, och papyrus tål inte fukt, så att vi har förlorat liksom 99,99% av allt vad romarna har skrivit på grund av materialet. Och samma kommer att gå med böcker som trycks på cellulosapapper, att det finns det finns annan användning för dem, liksom, så allt från bränslet i toapapper och så vidare liksom, i det här framtida samhället. Så det är väldigt begränsat vad som kommer att finnas av det, och det är liksom, kommer att vara ganska långt godtyckligt.
Okay.
Något bibliotek kanske kan fortsätta att försöka bevara det här liksom arvet, men det är nog en jättestor liksom förlust av kultur och minnen som det medförs. Inte bara det digitala senaste 20 åren, utan överhuvudtaget liksom, för att när åren går, när årtiondena går, så kommer det att finnas färre och färre liksom av de här böckerna som är värda någonting kvar.
Ja. Så när ja, man kan, det behöver inte vara en kanon av det finaste som blir kvar, utan det kan vara, som du säger, godtyckligt att det råkar vara vissa popmagasin som stannar i någon håla.
Men kanske vissa sådana här klassiker just har en större sannolikhet att leva vidare. Att om någon har någon grundläggande text som någon grekisk filosof tankar eller sånt, så kanske den går vidare, för att man har förståelse för att det här är liksom viktigt för det mänskliga arvet. Mm. Att sådana här kiosklitteratur och annat, sådana här populärkultur, så kommer att omformas till något helt annat. Att det är inte sagt att den bevaras.
Mm. Okej, om vi går vidare till film, med mitt käraste ämne. Så det kan vara till och med, nu tänker vi då alltså att filmtekniken inte längre finns kvar. Det inte längre görs filmer, och att de filmer filmer kan inte längre spelas upp. Och det är inte heller alls osannolikt, för att den digitala teknik som krävs för att visa då digitalt sparade filmer, så den är ganska avancerad. Den tekniken kan gå förlorad förhållandevis snabbt, och film på det här celluloid är väldigt den håller inte väldigt väldigt länge, så den förstörs med tiden. Så det här att tänka sig att hur man beskriver film, redan en sån sak att bara beskriva vad film är för någon som aldrig har sett film, är ganska besvärligt. Bara att beskriva ett klipp, att man klipper från bild till bild.
Rörliga bilder.
Rörliga bilder, ja visst. Mm. Men det här... så man kan fundera att vad kan det här tänkas leva vidare som? Eller som sagor då, eller kanske som teater? Eller har du några visioner?
Kanske som teater. Det är en möjlighet att man kan göra vissa intriger till skådespel. Liksom om de är på något sätt moraliskt uppbyggliga eller liksom angelägna, roliga, avslappnande på något sätt i en mycket stressad tillvaro som det här måste vara, i alla fall tills människor liksom på något sätt anpassar sig till. Men den där förlusten kommer att vara betydande. Men nu har man ju i ett århundrade åtminstone före liksom, den här moderna filmen uppstått, så har man ju haft rörliga bilder på olika sätt som man har experimenterat med och lekt med sådant. Men att det finns nog liksom vissa traditioner som kan liksom återuppstå på något sätt, men det handlar ju inte om någonting så avancerat som moderna filmer, utan det är liksom bitar av underhållning och sådana små mirakel liksom, som man kan ha med liksom egentligen stearinljus eller vaxljussken, så ser man på några flimrande bilder eller sånt.
Mm. Jag tänker, vi har ju liksom film och tv-serier och sånt här, en väldigt stor del av vår kultur också, helt enkelt i vår umgängeskultur, att vi har sådana små, ofta är det fråga om citat eller små stumpar som lever kvar. Kan man ju fundera att kan sånt leva kvar men helt enkelt förlora sin koppling till förlagen, att vi bara har ett gudfaderns citat som kommer med.
Jo, det så kommer det säkert att gå i ett sådant här scenario, att den här överlevnaden av olika citat och böcker och liksom innehållet av filmer eller musik och annat, så kommer att börja leva ett helt nytt liv, att det kommer inte att fungera längre med liksom den här massmarknaden och marknadsföringens regler, utan det kommer att basera sig på det slumpen och på vad människor liksom då kan utnyttja av det och vad som är relevant i det här nya samhället.
En annan föreställning är att man kunde filmer, ifall vi tänker oss till exempel att vi har kvar några bilder, några urklipp, några filmplanscher eller stillbilder från filmer, så kan vi ha sagor med tillhörande bilder, att man har, om jag tänker mig att jag skulle ha någon filmtidning där vi har några mina filmer som jag minns, som jag sen då kan berätta vidare, att men här, den här bilden här ser du nu Indiana Jones, och det här gjorde Indiana Jones, så berättar jag vidare för barnbarn om det.
Det finns ju en stor sån amerikansk datorspelserie som heter Fallout, som i en av de här delarna så presenteras där Las Vegas, som har liksom inte atombombats. Och vad finns det kvar av den här kulturen? Så där finns en grupp som kallar sig för The Kings.
Alltså Fallout utspelar sig alltså i en postapokalyptisk värld?
Det är postapokalyptiskt. Det är liksom några hundra år efter den här katastrofen. Så där finns en sån här stam, en sån här tribe, som kallar sig för The Kings. Och de har insett att det fanns någon som var jättecool. Men de vet inte namnet på honom mera, och de vet inte ens liksom hans musik eller så, men de vet liksom att det fanns någon som var liksom jättestilig och som de alla imiterar, och det sägs aldrig ut att det är Elvis Presley som de menar, men liksom att hans minne lever vidare men fullständigt förändrat, att det har blivit en sån identitet för hur man ska klä sig och bete sig överlag, för det fanns bara några bilder bevarade av honom, så de ser alla ut som Elvis, de här gestalterna. Men det är ett ganska bra sån här parodiskt ställningstagande till att, och jag tror att det är humanistiskt ganska korrekt också, att det så där kan det bli, att den här verkligheten så kommer att bevara bara fragment av helheterna.
Med tanke på Elvis, en sak jag funderar på här med kärnor, det gäller kanske både musik och popkärnor och filmkärnor, att hur, för det här var ju då ett bra exempel, de kan bli kvar som en någon slags stil ikon eller stil, men det kan till och med mytologiseras till någon slags, till exempel en sång, kan jag tänka sig om en sång av Lady Gaga lever vidare, så kan vi ha Lady Gaga som någon slags så här mytologisk skyddshelgon för den här sången.
Det kommer att uppstå nya religiösa föreställningar också i den här världen, så att helt plötsligt så kan någon sån här gestalt omformas till någon slags gudomlighet och få liksom så här övernaturliga krafter, och det är så mycket av den här klassiska mytologin har uppstått, att det finns minnen av någonting som kanske är sant, kanske har hänt på något sätt, men som sen lever vidare och utvecklas, och så blir de här personerna som möjligen har varit historiska sen grekiska eller nordiska gudar. Så att någonting motsvarande är helt möjligt att det sker. För att i en sån här katastrof så kommer också liksom människors religiösa beteende att förändras ganska kraftigt. Så att liksom den splittring vi har idag, så tror jag nog att skulle liksom bara öka.
Mm. Man tänker säga att det finns i vår tid de här stora kärnorna, till exempel vad vi kan ta bara helt nu. Först jag kommer att tänka på karaktärerna i Game of Thrones, som all, eller inte alla, men en väldigt stor del av människorna har sett och har liksom en någon slags relation till. Men vem som helst kan också se dem nu, men att mm. hur, jag tänker mig att det blir någonting nästan gudomligt över det, om du inte mm. om du inte själv längre, de här barnen som växer upp inte kan se mm. de här filmerna, inte vet ens vad filmer är mm. fråga om, men att det finns minne av de här som alla hade en relation till, som levde i någon slags dimension som inte längre kan se inte längre kan få tillgång till mm. och som hade en enorm betydelse för folk.
Ja. Men för den här betydelsen ska gå vidare, så måste finnas berättelser, något narrativ som de passar in i. Någon egenskap eller så som kan uppkallas efter en sån här gestalt.
Just det.
Att liksom att någon kortväxt kan kanske kallas för Tyrion i framtiden.
Mm.
Och då på det sättet så lever liksom vår gamla kultur vidare. Det kan man ju inte förutse, men det är så möjligt att sådana här överföringar sker.
Just det. Mm. Okej, vi går vidare till internet, som ja, det är så stor central uppfinning och en så central del av vår av oss och vad vi är idag, att man till och med brukar tala ibland om att det är en ny epok i mänsklighetens historia som börjar med internet. Hur tänker du att minne av internet kan leva kvar efter internet, att internet har försvunnit, och om vi går framåt därifrån 100 år till och sånt.
Nå, efter den här kollapsen så kommer det att finnas berättelser om kollapsen. Och jag tror just att internet är kanske något sånt som på något sätt omformas till en del av den här berättelsen. Att den här mytiska, fantastiska storhetstiden som någon gång fanns, då man kunde liksom tala till varandra liksom över hela jordklotet med att bara trycka på en maskin. Men inte kommer man att förstå efter den tid att vad internet handlar om mer, att utan att det blir liksom en magiskt fenomen på något sätt som människorna då kunde behärska på 2000-talet.
Mm. Ja, se magiskt, tänker jag, just att det kan vara antingen då gud eller mm. till och med någon slags monster, att man tänker sig ett osynligt nät som spänner över hela jorden.
Ja.
Där bilder och ljud och texter rör sig med blixtens hastighet från pol till annan över jorden. Ja.
Ja.
Det här,
och det kommer att överdrivas också. Det kommer att tilläggas för att göra det här så storartat. Ännu mer storartat än vad det var. Att det är möjligt att man hittar på att man kunde flytta på saker också via internet och människor och allt möjligt. Att liksom det behövs för att man ska presentera något så fantastiskt och något så dött och försvunnet, att man lägger till. Det kommer inte att vara fakta mer, utan allt det här går in på fiktion. Sedan med liksom någonstans där bakom så finns det bitar av verkligheten.
Mm.
Så att en forskare liksom som sen någon gång möjligen tittar tillbaka på den här, vad fanns det egentligen före kollapsen, så skulle ha liksom en jättestora svårigheter att skilja på liksom fakta från fiktion om just ur de här berättelserna och den lore som uppstår.
Ja, vi återkommer till det där. Forskaren i den kommande renässansen om en liten stund.
Mm.
Vi stannar nu här, vi stannar med internet en stund. Om vi återgår till mitt begrepp om kulturell cyborgisering, så är internet någonting som är begripligt som en förlängning av det som föregick internet? Det liksom, kan man förklara internet i det här termer som inte kräver någon kunskap om datamaskiner och sånt, tror du?
Det beror kanske på vilken liksom nivå av skolning och liksom rationellt tänkande som kan kvarstå.
Mm.
Kommer någon slags universitetsidé att leva vidare, där det är möjligt att fundera på sådana saker och tänka på det lite kritiskt ens, eller kommer det att helt övergå till sådana liksom Walking Dead-verklighet där man bara kämpar för sitt liv liksom, för att kunna fortsätta överhuvudtaget. Och det liksom överskuggar det här liksom, kritiska hållningen till det. Så att det kommer att gälla all vetenskap som är liksom högteknologisk nu.
Mm.
Den kommer att liksom mytologiseras och bli liksom magisk mer än någonting annat. Så att vi lever i den magiska tiden nu, men vi förstår inte ännu.
Jag tänkte på sociala medier, den dimensionen av internet kan ju verkligen inte se sagolik när egentligen alla som är aktiva där är på sätt och vis samtidigt fiktiva gestalter, att jag finns här, men samtidigt så finns jag på i min Facebook-identitet på internet och lever där. Det kan ju verka som att det här var tiden när det hade människor levde på olika nivåer på en och samma gång.
Ja. Jag har lätt att tänka mig att det här kommer att helt utplånas, minne av det här sociala.
Okay.
Att det är så efemärt och det är så liksom onödigt för den här stora berättelsen att man kunde liksom tala med sina vänner.
Okay.
Liksom att den sortens berättelser hör inte det här folkloristiska att liksom kommunikation på ett sätt. Så det...
Okej, men vad är det mest centrala? Vad finns kvar i de här folksagorna om guldåldern eller ja, om det är en guldålder eller en skrotålder, det vet jag inte.
Vad folksagor och berättelser har strukturer som vi förväntar oss att de ska ha, så det finns mönster som man har forskat ganska mycket i ända från att man har lagt upp strukturer på folksagor, att vissa element och vissa gestalter upprepar sig. Och sen har ju till exempel filmregissörer och manuskriptskrivare och bokförfattare insett att de här mönstren är det som gör att de säljer, för att de är bekanta. Så att man kan säga att någon Star Wars, den ursprungliga första versionen av den, följer helt och hållet ett mönster som finns liksom i ryska folksagor på 1920-talet.
Mm.
För att man är medveten om det här, att det finns en optimal berättelse. Så det betyder att jag tror de här berättelserna, tror jag, kommer att liksom tendera att följa de här mönstren. Att de ska vara lärorika och det ska finnas någon slags idé i dem. Det måste finnas en idé för att de ska berättas, för att annars så glöms det. Att det finns stora historiska händelser som vi bara vet från källor, men som aldrig har blivit berättelser. Aldrig har liksom levat i folkloren.
Mm.
För att det finns ingenting att lära sig från dem. Att de är liksom enskilda händelser. Att, det måste vara något som du kan berätta åt barn för att lära dem att gå inte ut i skogen eller lita inte på främlingar på vägen och sån här, den här sortens lärdomar till exempel, eller uppbyggliga historier över någon som var väldigt stor och besegrade monster och drakar och var liksom en god kung, en god ledare liksom, den här sortens berättelser.
Att, ja, kan, precis, så vi kan tänka oss till exempel att om vi tar kung Arthur, så fanns det med stor sannolikhet någon kung Arthur eller några kung Arthur som var förlagor för den här.
Den moderna forskningen har nog förkastat nu Arthur, men där finns kanske något slags minne över liksom det här, eller det finns i alla fall ett behov av att skapa en Arthur.
Just det.
På samma sätt som det har funnits ett behov för den katolska kyrkan att skapa Lalli, som biskop Henriks mördare, att det behövs liksom den här onda personen som dödar martyren, för att martyrens berättelse var då det viktigaste. Och för kung Arthur så behövdes det någon som man skulle kunna se upp till, som liksom det här gamla riket, liksom romerska rikets goda härskare, ja, som kämpade för godhet och lyckades ena folk. Men efter den här kollapsen så kommer det också att finnas massor med rörelser och tankar om att vad gick fel.
Mm.
Så det kommer ju också att förkasta många av liksom våra moderna hjältar, för att de kommer att passa in i den här berättelsen av de skyldiga. Så att många liksom hjältar idag kan bli liksom banditer. Det här engelska matematikern Alan Turing, som var med och skapade idéer för datamaskiner. Så han är nu rehabiliterad i England och han ska komma på den nya 50-punts-sedeln.
Okay.
Men å andra sidan, om han är grunden till datamaskiner och de är med och skapar den här kollapsen, så kan det hända att han igen blir boven på nytt i den här nya världen. Mm. Medan han nu är liksom en väldigt uppskattad gestalt. Så det kan svänga hur som helst beroende på vem man vill sätta skulden på.
Ja, vi har redan pratat om Bellman här tidigare idag. Bellman är ju ett exempel på, han var hovsångare och en väldigt upplyft person på 1700-talet i Sverige, sen så blev han så småningom en huvudpersonen i dråpliga vitsar. Vilket väl hade i stor grad att göra med att det fanns de här sexuella anspänningar och sånt som sen under 1800-talet blev snusk. Förenklade lite grann nu, men där kan vi se hur en karaktär blir. Alla barn vet vem Bellman är, men att få barn vet vad Bellman har skrivit för sånger. Ja. En annan sån här omskrivning av historien som är på gång nu är just kanske följden av Me Too, där många hjältar, till exempel många av mina hjältar inom filmvärlden blir skurkar genom att vi går tillbaka och tittar på vad de har sysslat med, och mitt i allt så är det inte längre beundransvärt utan förkastliga.
Men det där är ett problem som överhuvudtaget finns i liksom den här retrospektionen, att om man tittar tillbaka så hittar man i nästan alla människor något väldigt otrevligt, och ska man då förkasta någonting gott de har gjort också på grund av det här, att alla grekiska filosofer så baserar sin lärdom på att det fanns slavar som gjorde deras jobb. Och ingen tänker på det här, att det liksom slaveriet skapade den grekiska demokratins idé och sånt. Att visst så utför vi ju hela tiden liksom moraliska värderingar av vad som är gott och ont, vem har gjort gott och ont. Men det finns en fara också att moralisera för mycket, för att det betyder att allting måste förkastas för att det finns alltid skelett i skåpet.
Men den här kollapsen är då kanske en sån här flaskhals där vissa berättelser överlever krasst, rättvist eller ej.
Ja, det blir en flaskhals liksom, och väldigt mycket bekant kommer att dö ut och försvinna ur människors minne. Och sen ganska absurda småsaker och nyheter kanske sen bevaras. Det är en helt ny kultur eller en serie med nya kulturer. Som uppstår, för att de här kommunikationerna kommer att ganska snabbt skilja på dem, eller bristen på kommunikation kommer att skapa grupper av olika identiteter och olika kulturer och olika språk också, att den här språken kommer ju att gå en helt egen utveckling till mötes, för det finns inga akademier som styr det sannolikt i en sån här värld. Det finns ingen som har en hierarkisk maktanspråk på att bestämma till exempel vad är god svenska. Så väldigt plötsligt så har vi liksom 15 olika varianter av svenska som talas i Sverige. Och 4-5 kanske i Finland av detsamma. Så liksom att det grundar sig just på att om den här maktstrukturen också försvinner, så finns det massor med övervakningsmekanismer som upplöses med den här kollapsen.
Plus just det här med språkaspekten, så om vi då har den kollaps som jag föreställer mig som den mest sannolika just nu, det vill säga en följd av en klimatkatastrof, så har vi ju enorma flyktingströmmar från alla, från Sydeuropa till exempel, eller från Danmark och från Holland, så att vi kan förvänta oss en enorm blandning av språk som sker.
Och det blir på riktigt en smält degel som är liksom av lokala varianter av det här. Och det här kommer också att leda ganska snabbt till att några generationer framåt så kommer ingen att kunna läsa de här gamla böckerna mer. Så det är inte bara det att de förmultnar i rum där det inte finns fönster mer. Eller så, utan det är helt enkelt att ingen kan tillgodogöra sig den där kunskapen.
Ja. Om vi har haft en tillräckligt hård allas krig mot alla, helt enkelt en ordentligt hård kamp om överlevnad, så då är det ju mycket möjligt att det inte har funnits något som helst universitet som har kunnat hållas igång under den här tiden. Ja, det är att det hade funnits, men det möjligt att det inte hade funnits. Men om vi tänker oss nu då att det någon slags ny stabilitet uppkommer, så tänker vi oss att vi får någon slags renässans. Nu vet vi att vi har fått, bara för att läsa hieroglyfer och det här majornas texter, så har det krävts väldigt mycket hårt arbete, men man har lärt sig göra det. Men till exempel digital data, är det, tror du alls, kan vi alls tänka oss att det skulle vara möjligt att få tillgång till det också om vi har några hårdskivor som finns sparade och bevarade?
Det är ganska avancerad kunskap, det vågar jag kanske säga, att det kommer inte att vara många människor som kommer att kunna göra det, och det kommer att på nytta århundraden att lösa de här gåtorna. Det kräver att det måste finnas något material, någonting bevarat som gör det möjligt att ens liksom rekonstruera det. Men det vad du säger med renässans är ganska intressant, för att det är ju ett av de grundläggande fenomenen i vårt samhälle, att vi lever hela tiden i tanken om en guldålder. Det finns en hel serie med renässanser, så att jo, det är mycket sannolikhet. Och då det första man kommer att göra är att man kommer att börja samla information om det här gamla. Och då kommer det att uppstå någon slags liksom kunskapscentra på nytt, där man samlar på konst och kultur och vetenskap och allt möjligt. Enligt några principer, så om det finns en tanke om att det var någonting gott i den här tiden före kollapsen. I alla fall att man inte bara bränner de här böckerna, för att de är liksom de skyldiga till det. Mm. Det är också en möjlighet. Mm. Att liksom bokkunskap liksom blir riktigt tabu.
Där kan man ju förstås fråga sig om den guldålder som man spanar bakåt till är vår tid, eller om vi är början på kollapsen, eller vi är kanske till och med en bit in i kollapsen. Ja. Det beror på. Ja, no. Så att guldåldern kanske ligger längre bak i tiden än vår tid.
Kanske, men de måste gå via oss. De måste gå via det som finns då när kollapsen kommer. För att det är de moderna biblioteken och sånt som liksom blir, i den mån det finns bevarat, eller sådana här depositorier och andra platser med. Men det finns ju sådana här musikarkiv och annat, så att det kommer inte vara en guldgruva om någon hittar en enorm LP-skivesamling. Mm. Den är ju lättare att tillgodosegöra än den digitala. Så att plötsligt så kommer faktiskt Elvis tillbaka mycket kraftigare än Lady Gaga. För att det finns Elvis som klarar tiden bättre än Lady Gaga.
Bäst klarar väl stenkakorna, säger, så det är kanske Caruso som är
kärnan. Och de går lite sönder. De böjs inte som vinyler. Så att jag lägger mina pengar på vinyler. Liksom. Okay. Som det är den guldåldern, det är kulturen. Som de går vidare.
Mm. Ja. Vi tar och slutar här. Stort tack till dig, Derek Fuster. Mitt namn är Viktor Granö. Och i nästa avsnitt så tar vi ännu några steg längre fram i tiden för att återvända till ruinerna efter oss tillsammans med framtidens arkeologer.